rullar.
Vi rullar.
Hjärtligt välkomna till Curiositas-podden. Ytterligare ett spännande avsnitt. Jag törs lova att denna gång kommer det vara ännu mer spännande än vanligt. Vi har en gäst, nämligen Torsten Lundberg. Men först så vill jag, med tanke på hur det kommer att vara, säga att allt som Torsten och jag kommer att säga får vi stå för själva. Så att om man har synpunkter på det så får man vända sig antingen direkt till podden på curiositaspodden@gmail.com eller någon annanstans där poddar finns, eller skicka ett meddelande till oss. Jag har dessutom en annan viktig nyhet som är rolig. Nämligen att det här är lite ett jubileumsavsnitt, för vi har uppnått 500 prenumeranter på YouTube. Och det gör ju att jag tycker att det vore väldigt roligt att ni som tittar, som inte är prenumeranter, skulle klicka här nere i hörnet på rutan och prenumerera på den här förnämliga podden. Det är ni hjärtligt välkomna att göra. Med detta sagt så tror jag att jag hälsar dig välkommen, Torsten.
Tack.
Och likt Christian Lok så frågar jag inte vart vi är på väg, utan vem är du?
Mm. På väg är ju kul, men jag tycker ännu roligare är ju där kontrapunkt på onsdagskvällarna. Ja. Men jag vet inte vad hon frågar. Jag är en vanlig svensk som är 72.
Jaha.
Och utan man är 72, då har man fyllt en grad.
Ja.
Jag kunde inte fira 70-årsjubileum för att det var i corona.
Ja.
Men vi hade lite fest när 72, för att himlavarvet rör sig på 25 000 år. Va? Mm. Och en grad är 72. Mm. Så att en grad, utan att vara frimurare, så kan man vara en grad.
Ja, och så dessutom sägs det att 72, efter det är man fri.
Alltså.
Är det somliga som påstår?
Ja, en del påstår att det är redan från 28, ja, att du är fri.
Precis.
Det är gradskillnader.
Man kan välja helt.
Ja, det är fri och fri. Det finns, ja, fri på olika sätt. Ja. Frihet är ju, du vet, det finns ju så många teman.
Ja. Vi har lärt känna varandra till exempel på Damsjöskolan,
ja,
i Dalarna.
Visst, jag hade ju jobbat där som rektor ett antal år och ville då åka ner med familj här till Järna, jobba med forskning. Både hade ett grej på gång, ett patent för digital läsning och så här. Och även jobba med antroposofisk forskning. Då sa man att om du hittar en ersättare så kan du få tjänstledigt. Ja.
Och lite så här,
och då letar jag
Svarte Petter.
Ja, nej, men jag letar överallt och det var, nej. Och så på Kulturhuset. Så, ja, men Erland! Ja. Skulle du kunna ersätta, gå upp och jobba på Domsjö? Ja. Det var ingen betänketid.
Hur svårt kan det vara?
Nej, men det var rätt, va? Ja.
Så det är något du har gjort. Men nu är du ju ganska mycket verksam på universitetet.
Nej, jag har tog en master i filosofi. Alltså, när jag gick i gymnasiet tänkte jag att jag skulle läsa Uppsala, jag skulle läsa filosofi. Som tur var gjorde jag inte det, för att filosofin då, det fanns ju, fenomenologi var inte tillåtet, det var en anomali.
Ja.
Speciellt i Uppsala och Stockholm. Men jag började läsa för 3 år sedan, gjorde en master om Aristoteles och Steiner och lite annat. Och det var mycket spännande. Och sen så har jag fortsatt tillsammans med kollegan Bo Eriksson när vi åker upp och är med en gång i månaden att studera med professorerna Aristoteles all litteratur då. Och så att det är otroligt givande, alltså. Mm.
Och du har en liten så här livsslogan som du brukar citera.
Jaha.
Som kan vara lite signifikativt, ja, för samtalet idag.
Ja, just det. Ska vi börja och visa då våra vänner här, ja, från skolan i Aten.
Det där är Torsten och det där är Erland.
Och den här är ju målad av Rafael. Och jag tror den finns i Sixtinska kapellet.
Ja, det stämmer.
Och det här är ett utsnitt ur den större, där Pythagoras är här och de många filosofer, va. Och jag har då tagit mig friheten att redigera den här så att den inte visar det som Rafael egentligen har målat. Och det gör jag av den anledningen att det här är mer akkurat hur det råkar se ut i vår värld idag. I Descartes anda. En värld där och en värld här. Och det kan vi då. Så att poängen är, om man fattar det, då kan man börja fråga, men hur får vi till då?
Ja.
Hur får vi till ett samverkan mellan polariteterna?
Ja.
Och då för att bara förstärka det här så finns det, jag hittade den här vid något tillfälle, som man skulle kunna på sin arbetsplats då ha som en, inom parentes, förskräckande devis så här. Teori, det är överdrivet men ändå, det förtydligar. Teori är när man vet allting men ingenting fungerar. Praktik, det är när allt fungerar men ingen förstår varför. Och då har vi, på den här arbetsplatsen.
Här är Hjärna.
Ja, eller på vår, på här är, vad ska vi kalla det, Nilssons AB. Ja. Eller vad nu är för någonting. Eller den här skolan eller vad det är, den här familjen. På den här arbetsplatsen är teori och praktik förenade. Det vill säga, ingenting fungerar och ingen förstår varför. Och det är risken då när vi får ett sånt dualistiskt samhälle. Och även ett dualistiskt antroposofiskt sällskap.
Och, men skulle du säga att det här på något vis är tillämpbart om man tittar på hjärna uppifrån?
Överallt.
Överallt.
Alltså huvudet och kropp. Om man har en tvådelad människa, va? Vad kommer vi då? Utan hjärta, utan blodcirkulation och andning. Mm. Och så är det ofta idag, va? Tyvärr. Mm. Och jo, men,
och då säger vi väl så här som på tv. Det är ingen nämnd och ingen glömd. Det finns andra sätt att se också.
Ja, berätta, hur menar du?
Nej, jag menar, vi vill ju inte peka ut någon här.
Ja, men alltså, det är ju något vi faller i den här fällan alla. Ja. Hela tiden, mer eller mindre, va? Ja. Så att ingen av oss går fri, tror jag.
Nej.
Den, vad säger man, den oskyldig kastar första stenen, eller vad är det? Mm. Det finns också...
Jag brukar kasta mycket sten.
Ja, men det gör väl alla? Just det. Mm.
Ja, jag tänker... Vi har ju, jag vet, i andra sammanhang så kommer ju samtalet ganska fort, eller jag ska säga i antroposofiska sammanhang så kommer samtalet just nu, och vi befinner oss i december 2023, ganska snabbt in på det här så kallade julmötet som ju präglar mycket av det vi gör. Och det har gått 100 år sedan nu, och det har blivit som ett fönster, upplever jag själv då, där man funderar ganska mycket, vad av julmötets intentioner har vi lyckats förverkliga? Och vad har vi kvar att jobba med?
Mm.
För det påminner mig det här som du citerar lite grann om. Och jag vet att du har gjort dig mycket tankar kring det här. Vad är det som var intentionen? Och du kanske till och med kan läsa den här sista, att du får man ihop det.
Precis, och det är ju då Aristoteles, han är inte materialist och här har vi en idealist, utan Aristoteles har handen framåtriktat på det här viset. Så att det här ska alltså bytas ut så, och då har vi en medlande funktion. Han är både så och så, va? Så att för Aristoteles är det då en fråga om att idéerna och begreppen tillsammans med materien, när vi får ihop det, alltså keramik av något slag, va, i en stor klump, det är materie. Men med den här formen som kommer uppifrån så får vi en kopp. Då är koppen en substans. Det är föreningen för Aristoteles mellan teori och praktik, mellan det andliga och det materiella. Rudolf Stein är samma sak, med andra ord. När jag sinnesvarseblivningar ute i världen och materien, det som händer, när jag bearbetar det med tänkandet, det vill säga jag använder olika begrepp, försöker sätta kött på benen, andligt kött, begrepp och idéer, då kan jag få till det som Steiner kallar för verkligheten. Skapa ut mitt perspektiv en ny verklighet på ett sätt och vis. För jag har, varje människa har ett nytt perspektiv i den plats man och den tid man befinner sig. Och det är i princip samma sak som Aristoteles gör, men han kallar det då, istället för verkligen, den kallar han för substans. Det är över den här gesten. Och med antroposofiska sällskapet så är det väl så att Steiner då, jag läste Hans Peter van Manens bok Christus Sucher und Michael Diener. Jag är dålig på tyska då, jag hade väl lärt mig mer, fick slå otroligt mycket. Och han pekar på hur, det sägs ju det att Platon som jobbar mycket med idéer och tankar, bildartat tänkande mer.
Jag ska bara översätta, det betyder Kristus sökare och Mikael tjänare. Ursäkta.
Platon arbetar ju mer med ett bildartat tänkande, va? Vi kan också mer eller mindre gå in i bildtänkande eller begreppstänkande. Aristoteles var mer begreppstänkare. Och då säger man det att Platon var på väg att börja föra ner mer och mer av bilderna i begreppsform. Men egentligen orkade inte med, utan lämnade den uppgiften till Aristoteles. Hans-Peter Famanen menar att Rudolf Steiner då i vår tid fick ta på sig andra personers uppgifter. Han talar ju, vi hade ju en afton i Stockholm där vi talade om begreppet antroposofi. Det fanns ju då redan i England 1650 Thomas Vaughan som skriver om antroposofia och teomagik, skriver han en bok om. Sen på läste jag i natt, satt alldeles för sent och läste Troxler, Ignaz Troxler, schweizisk läkare, otroligt duktig i antroposofi, va? Mm. Men okänd i världen, för han är inte publicerad på engelska. Och han använde också begreppet antroposofi, doktor och politiker, allt möjligt, fantastiskt. Och nu är man på väg i Schweiz att lyfta fram honom också. Sen har vi då Fichtes son, som har en tjock, jag köpte på tyska, en bok om antropologi. Och sista kapitlet menar att antropologin måste utvecklas till antroposofi. Och det är slutet på 1800-talet. Mm. Sen säger Steiner om Brentano, som var väldigt viktig i hans utbildning, att om Brentano hade, som var väldigt viktigt för hela fenomenologin med intentionsbegreppet, han var aristoteliker, med att man har även djur, va? Man har en intention i det man gör, det är en riktning. Och han var på väg att skriva ett verk som skulle gå in i det andliga mer, och Steiner säger att hade han gjort det så hade han tagit fram antroposofin.
Okay.
Han dog 1917, det finns många tyska menar en av Steiners viktigaste böcker, Von Seelenrätsel, som också handlar om hur vi, när vi ska ta någon, när vi gör någonting med kroppen, så är det inte någonting som bestäms i hjärnan, utan det kommer utifrån till oss, alltså mycket speciellt idé. Och sen har vi då slutligen Steiners vän Schröer, lärare, den som hjälpte honom att börja med Goethe-studiet och så, som ung kille. Steiner säger i sista Karma-föredraget så här, att hade Schröer var oerhört spirituell och skydde tidens intellektualism, det abstrakta, det begreppstänkande och sådär mer. Och att han men säger då, så att därför är det också det han tar då Steiner istället, ber honom, kan du ta den här uppgiften att ta hand om Goethes naturvetenskapliga litteratur och redigera den och så. Steiner säger sen då i sista kammarfördraget att hade Schröer orkat gå ner från sin spiritualitet i tidens intellektualism, då hade han tagit fram antroposofin. Mm. Så att, och då så säger Hans-Peter Famanen i sin bok då, Krysosokron, Mikael Diner, att här kan man se den ena efter den andra som Steiner får sopa rent efter, eller ta över deras uppgifter. Och inte förrän vid julmötet, säger Hans-Christian Famanen, eller Hans-Peter Famanen, så inte förrän vid julmötet, säger han, så kommer Rudolf Steiner egentligen till sin uppgift. Det har tagit så lång tid, då är han gammal nästan, va?
Och det finns ju många sådana här polariteter som man kan uppleva förbinds. Ibland pratar man ju om det här med Rosenkreuzström och Mikaelskola, som är lite samma sak. Alltså det kommer en ganska så att säga, lång historisk utveckling som mynnar ut i det här med julmötet.
Oh, ja.
Så det är därför, om någon undrar varför man pratar så mycket om julmötet, det är ju att man upplever att det där var en ganska ordentlig vändpunkt.
Mm.
Rudolf Steiner har ju beskrivit att innan det, han var inte ens medlem i sällskapet innan det, utan i och med julmötet så har han själv förbundit de här strömmarna.
Mm.
Så därför kan man ju på ett vis undra om det här tanken att vi inte har lyckats, om den stämmer. Mm. Utan det är mer frågan om hur långt har vi kvar på vägen, enligt mig.
Mm.
Men det vi skulle kunna prata lite grann om, det skulle vara vad målsättningen är.
Mm.
Eller vad var Rudolf Steiners intention,
ja,
som han hoppades skulle hända.
Mm.
Jag läste just hos en antroposofisk författare som numera är död, som heter Sergej Prokofjev. Och en ganska fin bild, tyckte jag, att det första Götianum, som många tycker var en fantastisk byggnad och plats, det brann upp. Och bildligt så att säga gick upp i rök. Men det återinkarnerade, men inte som ett hus, utan att Rudolf Steiner la in den så kallade grundstensmeditationen i medlemmarnas hjärtan.
Mm.
Och det där är väl en sak som man behöver fundera lite grann på. Vad menas med det?
Mm.
Och då tänker jag, eller apropå mittpunkt, eller det som förenar.
Mm.
För att det är saker som går isär, det tycker jag väl, det behöver man inte vara antroposof idag, utan det är väl ganska många som upplever den här polariseringen.
Mm.
Där saker och ting glider isär, inte minst i alla de krig som vi upplever nu, men även nationsbildningar och så vidare, som ju snarare är på väg isär än ihop, kan man uppleva.
Mm.
Så frågan är, vad är det som håller ihop?
Mm, precis så. Och kommer vi inte på det då, så tvingas ju antagligen längre och längre ut då. Innan vi måste ju också bli medvetna om, ja, den här polariseringen. Vad säger jag, vid julmöte, vid branden är också, det är viktigt. Berätta det, hur Britta Hilding, ja, som var så att säga barnet som Mikael Gården kom till för, va? Hon var ju, det finns en parallell mellan henne och den här flickan som skulle varit på den första lekpedagogiska verksamheten i Järna 1918, Stadavik. Lilla Ulla med systrarna Runström skulle ta hand om henne. Men på grund av att hon inte var skriven i Stockholms kommun så blev det inte. Men i alla fall, Lilla Ulla var med sina styrmödrar då, Runströmmarna, när det brann. Och hon väcktes på natten som, jag vet inte om 12 år eller sånt där, som fick se branden. Va?
Jag tror att du menar Hilding nu.
Nej,
nej.
Du menar inte så. Det kommer till,
ja, ja.
Så att det är Lilla Ulla.
Ja.
Och Rut Nilsson vet vi ju som er också där. Va? För det är så parallell mellan de här. Men då lilla Britta, hennes pappa hade ett företag, tror jag. Hon hade en anställd som hette Vaccin. Och hustru Vaccin var klarseende. Åt väldigt mycket rödlök, berättar Britta. Och på den här natten när det brinner nere i Götianum så börjar den här fru Vaccin att bli nervös. Och så efter ett tag börjar det brinner. Så alla börjar springa omkring och leta för att det brinner någonstans. Och fattar ingenting, va? Och sen så lugnar det ner så småningom. Och sen nästa då får man höra Götianum har brunnit upp. Mm. Så Britta kunde indirekt också vara med. Ulla var på plats där nere, va? Apropå, det är inte så många som känner till det. Det är viktigt. Det var ju så att det var ju ett försök ju från Christian Rosenkrantz, som är den ena andliga impulsen då, att svara mot en andlig utveckling då på början 1600-talet. Det gick om intet på grund av 30-åriga kriget. Rudolf Steiner försöker då gå vidare med detta 1911 med att starta något som heter Theosophische Verein für Theosophische Art und Kunst. En oerhört esoterisk verksamhet som inte står på jorden juridiskt eller någonting sånt, va? Som gick om intet, som inte blev någonting. Det är svårt att översätta art und Kunst.
Mm.
Men okej. Okay. Och sen går det då, 1911, så går det då 12 år. Götianum brann ner då, 22. Under 23, Steiner är fruktansvärt irriterad på antroposoferna och medarbetare, va? Redan efter 1911 då så slår det honom, för tidigare har man jobbat med Malch, alltså den här samlingssalen som ska bli, och det är en sal. Men då under 12 så kommer han på det ska vara två överlappande sfärer som bygger då. Och det är väldigt viktigt, för att vid julmötet då, så när den här formen istället kommer att bli form för det nybildade sällskapet, antroposofiska sällskapet och dess högskola. Då menar Steiner det att vi måste, han tar då upp begreppen aristokrati och demokrati. Hur kan vi förena aristokrati och demokrati så att det inte blir då ett elfenbenstorn, som ju är gängse ofta för akademin, det blir lätt så va? Och sen har du i värsta fall en pöbel. Men, och då säger han det, vi kan inte ta bort högskolan, säger han, det aristokratiska, för att vi har ett ansvar mot den andliga världen. Så är det ju för övrigt i all akademi, när du läser matematik på en hög nivå, då är det inte så att man jobbar demokratiskt med att nu röstar vi om den här matematiken, om det stämmer eller det stämmer, utan det är en aristokratisk impuls som gäller i kunskap, är ju aristokratisk i hög grad. Va? Hur kan man förena det med demokrati? Och jag har då engagerat mig redan från Dormsjö 1999, då Thomas Thydén hade startat en verksamhet för att i Sverige få ihop akademi och verksamheter, hette högskola och samhälle i samverkan. Då hade man också, universiteten hade fått ett nytt krav, förutom att jobba med forskning och undervisning, så ska man även börja samarbeta med omgivande samhälle. Det tog Thomas Thydén, det här initiativet var jag var enda antroposofen så långt man kunde se. Men det kanske var 500-600 människor i Borlänge och Falun, företagare och akademiker. Där stötte jag på massa folk, från, bland annat från Socialstyrelsen. Alla pratade om Aristoteles, så jag tänkte, vad fasen, det är ju Steiner med och pratade om, va? Men vad är det här då? Jo, då visade sig att han hade, och det var en vetenskapsteoretiker där som höll tal som hette Stefan Tolmin. Underbar, läspande vetenskapsman som ofta var i Sverige. Fascineras av Sverige som hade kommit en bit på den här vägen. Va? Jo, Aristoteles Tolmin menar då till exempel att vetenskapen har då sen 1500-talet, Aristoteles har dött ut mer och mer, och så kommer Platon tillbaka i en slags enhetsvetenskap. High science eller pure science, det ska, allt ska vara en vetenskap, va? Rationellt. Positivism börjar där liksom. Och den lider ju fortfarande av. Men någon gång på 1900-talet, där slutet av 1900-talet, så börjar Aristoteles komma tillbaka. Och då till exempel, jag kommer ihåg Per Sällström hade något anförande för många år sedan, ett par decennier sedan på Vita huset, om att när man spelar fiol, det är inte intellektuell vetenskap hur man gör det, va? Utan det har ju mer något, det har ju mer med ett hantverk att göra, konstnärligt. Och Aristoteles har då begrepp episteme. Det är intellektuella kunskaper som knyter an lite mer till Platon. Han talar å andra sidan om tekne, som både har med teknik att göra, men även konsthantverk. Men även om du har ett väldigt duktigt hantverk, konstkunnande, och du är intellektuellt väldigt kunnig, så är det ju, återstår ju att du ska kunna vid rätt tillfälle ta fram rätt sak. Då har Aristoteles begrepp för det, fronesis, en slags vishet. Episteme, tekne, fronesis, till exempel. Så att han differentierar till skillnad från den här enhetsvetenskapen som vi ofta, fortfarande lider mycket av. Och där, då rekommenderade en man från Socialstyrelsen, du ska läsa Roche Ramirez. Var en spanjor här i Sverige som tjock avhandling. Så att, och då kom jag ju tillbaka, såg jag sambandet med våra verksamheter. Va? Och det, och för Steiner ville vid djurmötet, han sa det. Det är, jag har skapat här en organisation som då ska likna, det har samma form som ett universitet. Samma form. Och vi har även då för att när vi lider då det här HSS 99 som Thomas Thydén och Stefan Tolmin arbetade med där, så kunde man se då elfenbenstornet akademin för sin sida, praktiken för sin sida, va? Men i antroposofiska sällskapet, där har vi ju våra praktiska verksamheter är ju representerade sektionerna i högskolan. Vi har ju teori och praktik egentligen tillsammans. Det är en otroligt smart, insiktsfull organisation, eller organism snarare, som skulle kunna komma till. Då säger Steiner det, att vi måste hålla aristokratin där uppe, men vi måste öppna för demokratin. Vi kan inte bara liksom, Stefan Tolmin, jag irriterar mig på honom då, för han talar också om demokrati och kunskap. Det går inte ihop, tänkte jag. Men om man jobbar med det här så märker man, Steiner säger, vi måste vara öppen för tidens demokratiska impuls. Hur kan man då? För, jo, då är det ju så att du har en styrelse, mittpunkt, en styrelse för Landsfilosofiska sällskapet som väljs demokratiskt från sällskapet, det vill säga motsvarande den stora sfären från första Götianum som står på jorden. Där väljs en styrelse. Sen säger han, fyra gånger på jordmötet sen så här, sen i den mån de olika sektionerna som finns i högskolan för det är för medicin, det är för biodynamisk odling eller vad det är. För varje sån sektion, så i den mån inte en representant redan finns vald demokratiskt i styrelsen, så måste det adjungeras en från varje. Och det är inte demokratiskt, utan det är för att vi måste våga ställa upp oss, exponera oss offentligt. Och då har man alltså den här otroligt insiktsfulla organismen med en förening. Och det är poängen. Det är poängen. Den esoteriska undervisningen försvann ju under första världskriget. Då brukar man säga, jo men Steiner sa att den astrala världen, alltså känslosfärerna, var så förgiftad av kriget. Och det stämmer ju då förstås å ena sidan. Men han har också sagt vid flera tillfällen, det börjar bli ett enormt klickbeteende. Folk gick i klick, de höll på för sig. Så att det handlar om det, va? Få till det demokratiska och det aristoteliska, inte var för sig. Och det är också, Steiner talar vid ett annat tillfälle om de två kupolerna. Om man sätter ihop kupolerna för första Götion med en och samma, så menar han att det har ett luciferiskt uttryck. Alltså ett obegränsat tanke, kanske ett flummigt uttryck. Va? Eller om man separerar dem, som det är mycket idag, va? Även i våra antroposofiska sammanhang, då har du en högskola för sig som riskerar bli ett elfenbenstorn, och så har du folk då som jobbar på golvet, om vi säger, i periferin. Om du separerar de två så är det ett arimanskt uttryck. Och det här tycker jag finns nu 100 år. Det skulle vara lämpligt att försöka få till den här lite handen på det viset. Va?
Men om man funderar i de banorna, Vad är hindret, eller vad är det som tar emot, eller varför går inte det?
Det tycker jag att du ska svara på.
Ja.
Eller våra läsare, höll jag på att säga.
Ja, jo. Jag tycker vi överlåter kanske åt dem.
Ja, visst va.
Men vi skulle väl kunna göra åtminstone någon slags försök att identifiera. För jag menar, i mitt perspektiv, det är många som citerar nu att Steiner har sagt att det lyckades inte. Att han redan då upplevde det geniala, eller vad man ska kalla det för, i det här konceptet. Det togs inte upp.
Nej.
Och då är väl lite grann frågan, är det en tankeproblematik eller en viljeproblematik? Alltså är det en verksamhetsproblematik eller en högskoleproblematik? För nu säger du att det här är egentligen en sällskapsfråga. Alltså att sätta ihop de här två funktionerna.
Och Steiners julmötesimpuls. Ja. Ihop aristokrati och demokrati. Han använde precis de orden.
Ja. Och jag menar, det upplever man väl i många andra sammanhang. Det vet jag att du brukar prata om, att det finns en sån polaritet mellan allt möjligt. Där man kan uppleva att frågeställningen är, hur får man till mittregionen?
Mm.
Kroppen är, eller människan är ju så vist inrättat, så där finns det ju redan, när man talar om tankesystem och ämnesomsättningssystem och det rytmiska systemet.
Mm.
Så där finns det ju redan inrättat.
Mm.
Man pratar ju också om det här hjärtetänkandet, som ju kanske vore värt att fundera lite grann på, vad är det och hur går det till? Så, för där tänker jag, om jag skulle svara på den frågan, så ligger det där någonstans.
Mm.
Alltså, hur kan man få de här bilder, känslor, intuitioner att bli så pass trovärdiga så att vi rättar oss efter dem? Och där kan väl jag tycka, apropå våra tittare och lyssnare, att det skulle man ju kunna prova.
Mm.
Alltså att inte bara tänka ut lösningen på en frågeställning och inte bara göra.
Mm.
Utan går det att hitta i någon väldigt vardaglig frågeställning den här mittdelen? För min del så är jag ju till exempel en sån praktisk sak att jag har ju många meditationsgrupper och antroposofigrupper där jag skulle säga att ur min erfarenhet så är ett delsvar i kontinuitet.
Mm.
För det upplever jag en sån här rytmisk funktion. Mm. Alltså att man inte gör en engångshändelse och så att säga förmentligt har löst problemet tankemässigt.
Mm.
Och det går ju inte heller att bara göra och träffas. Utan man behöver hitta den här respekten. Om jag skulle vara väldigt praktisk ur den erfarenheten så handlar det ju om att försöka identifiera saker som sägs i ett socialt sammanhang. Inte bara ur de här aristokratiska och demokratiska principerna. För min egen del tycker jag mig att jag har gått i en livets hårda skola inom läkepedagogik och socialterapi. Där är man ganska tvungen att försöka hitta det här. Både lyssnandet, som ju inte alltid kommer från de kloka. Men inte heller från de praktikerna. Utan om man breddar lyssnandet så kan ett svar komma från ganska oväntade håll.
Mm.
Medan jag upplever att vi i vardagen oftast är ganska så här, centrerade, för all del med din terminologi då, luciferiska eller aristokratiska. Vi lyssnar gärna på läkare och professorer för vi tycker att de borde ju veta. Riksdagsmän, statsminister, ministrar, men de är kloka. Det är ju en idé vi har.
Mm.
Den är ju inte, om jag ska vara lite fräck, nödvändigtvis verifierbar.
Nej.
Att det stämmer. Att det därifrån kunskapen och kanske framförallt visheten kommer.
Mm.
Så att där tycker jag är en sån här. Alltså kontinuitet och lyssnande. Det skulle jag säga är två.
Mm.
För min egen del. Nyckelbegrepp i den här frågan.
Mm. Ja, det är grund va?
Nu får du göra ett försök också.
Ja.
Och läsa.
Det är ju många saker som görs åt för att saker och ting inte ska funka, vill jag på säga. En sak som Steiner tar upp, eller Aristoteles tar upp, det är begreppet habitus, eller hexis på grekiska, alltså vanorna. Va? Och då kan man ju väldigt förenklat säga, vanor ska vi inte ha. Och då har man inte tänkt igenom saker, utan vanor kan vi inte leva. Vi bygger hus med vanor. Men sen att vanan, att ha dialog med sina vanor och justera vanor och så. Det är ju det handlar om. Va?
Pedagogiskt pratar man ju om goda vanor.
Absolut. För att om jag ska gå och jag måste tänka höger ben, sträcka, vänster ben och så. Va? Det, utan att man kan... Sen kanske man ibland måste revidera och få skaffa goda vanor. Men vi ska vara också glada. Vanorna är som våra husdjur. Man ska vara vänlig mot sina vanor. Om de inte börjar bete sig, då ska de ändras. Va? Men det är väldigt viktigt att börja redan där.
Mm.
Men sen är det tänkandet, känslolivet. För även så, va? Känslolivet, inte minst för oss svenskar, så har vi en tendens, tror jag, att gå på känsla mycket. Och problemet är att det ofta stämmer. Och problemet är att då blir man lite bortskämd. Ja, men jag brukar ju gå på känslor, då brukar det ju funka ju. Och det kanske, låt säga att man går på känsla helt i olika situationer. Så kanske funkar då, låt säga, till 50% va? Eller 70%. Men känsloval kan vara så vansinnigt felaktiga. För att leva i en huvudsaklig känsloinriktning i det här moderna samhället idag, det är väldigt svårt. Bor ute i skogarna, i lugn och ro med natur och så, det är en annan sak. Så att känslan måste ju då matchas som en jungfru av två riddare, viljeriddaren och tankeriddaren. Va?
Men jag tänker då för min egen del i den uppdelningen så skulle jag ändå vilja differentiera något som jag kanske skulle kalla för känsla, som kanske är det du pratar om.
Ja.
Men det skulle jag mer tolka som sympati och antipati, alltså något jag tycker om eller inte tycker om.
Ja, ja, ja.
Känsla ur det andra perspektivet, det är ju något som kommer närmare empati eller intuition.
Mm-hmm, absolut.
Som inte nödvändigtvis har att göra med om jag tycker om eller inte tycker om.
Nej, nej.
Utan jag kan inse nödvändigheten av olika saker. Mm. Men jag kan också leta efter svaret på ett annat ställe, skulle jag kanske kalla det för. För att komma åt den här intuitiva delen som jag inte upplever i det som man normalt kallar för känslor. Mm.
Men viktigt, ja.
Så där tänker jag bara som någon typ av förtydligande.
Och för att gå vidare på det du säger då, så är det då viktigt att inte ta bort hela känslan. Och sen så liksom då försöka då med de här två, va? Utan att behålla, men att inte känslan tar ut. Jag iakttar, jag erfar min känsla på en nivå ovanför, va? Och så då kan jag mer empatiskt arbeta, va?
För er som känner till det, och ni andra skulle kunna titta efter i det som kallas för julmötesmeditationen. Den är uppbyggd på så vis att det finns en känslodel i mitten, en tankedel och en viljedel. Alltså, det är tredelat till att börja med alla möjliga komplicerade djup i det. Men den fjärde delen är någonting helt annat. Och där skulle jag vilja lyfta fram en rad i den fjärde versen som heter att gott var det. Alltså en slags intentionsförklaring. Eller om man uttrycker sig lite vardagligt, en ändamålsparagraf. Och för att om den ändamålsparagrafen som alla andra ändamålsparagrafer får styra de här tre funktionerna, då tänker jag att man kanske har löst det här språket som du började med att citera. Vad säger du om den idén?
Absolut, det är, tycker jag är en mycket bra idé att pröva. Och överhuvudtaget det som du var inne på, och det är det vi har en högskola till, va? Forska och pröva. Och att vår högskola har kontakt ute i periferin. Vad är det för frågor som lever ute i olika verksamheter? Vad har ni prövat? Vad har ni erfarenheter? För att kunna då i en högskola bearbeta. Och här har ju pedagogiska sektionen, tycker jag, varit med sina lärarmöten i januari så föredömligt arbeta. Men om vi inte forskar på allvar i sällskapssammanhangen, va, så kommer det här säkert försvinna. Va? Och det är ju vanliga universitet. Uppgift 1, forska. Nummer 2 är undervisa, och 3 nu kontakt med omgivande samhälle. En grej till som är viktig är att Jörgen Smith, när han var ordförande för sällskapet i Dornach in på början på 90-talet, så offentligt så gick de ut då från styrelsen och avsade sig den esoteriska ledningen som Steiner hade haft. Utan kvar är ju då egentligen alltså ett universitet som jobbar med antroposofi. Men att man inte har den esoteriska ledningen som Steiner hade, det är en jätteskillnad. Men det behöver inte betyda att nu är det färdigt, det är avslutat. De idéerna du tar upp där, för det sociala, för en högskola och även för mig själv som människa, va? Som individ.
Jag ska sockra med ett litet citat också,
ja,
av en annan känd person,
ja,
som är ungefär lika känd som Aristoteles och, ja, Platon, nämligen Goethe.
Ja.
Då blir det ju tyvärr på tyska då. Was fruchtbar ist allein ist wahr. Och en slarvig översättning låter som här, så här, att endast det som är fruktbart är sant. Och det skulle man ju kunna ha som någon slags mått. Apropå de här versionerna av att inte fungera och fungera.
Ja.
Nämligen om man undersöker egentligen i smått och stort om det här som vi nu gör är fruktbart, ja, i sin konsekvens. Ja. Då kan det inte vara fel.
Och du vet, då har ju vetenskapsmetoderna då, induktion och deduktion. Och induktionen utgår ju då för praktiken. Man testar då, ja, hur någonting, det är någonting, man funderar. Vad kan det här bero på? Och så småningom, med hjälp av begrepp, så ja, men det måste vara på det här viset. Och så har jag då en lösning. Va? Och sen så måste den testas då. I olika fall funkar det. Va?
Och jag tänker för min del då att det även funkar åt andra hållet. Alltså man kan göra någonting, men det måste också funka tankemässigt.
Jo, men det är det jag menar där, va? Ja. Induktion, du har något praktiskt, något som du använder då tankemässigt. Få ihop en förklaring. Mm. Vad var det där som hände? Vad är det där för någonting? Mm. Och då får du en substans eller en verklighetsuttryck. Sen testar du det deduktivt. Går ut i praktiken med den teorin, va? Funkar det här? Funkar det här? Så bara försöka uttrycka på ett annat sätt.
Ja, precis. Nu är det så här, Torsten, att vi brukar alltid runda av med att fråga, finns det någonting av allt som du håller på med som inte har blivit sagt nu som vore viktigt och har fått sagt innan vi slutar?
Det tror jag vi tar nästa liv.
Ska jag tolka det som att du är nöjd?
Jag tycker det här, alltså allting har sitt mått. Ja. Och det här måttet verkar vara nått.
Allting har sin ände, korven den har två. Pannkakan har ingen, men han är glad ändå. Ja, men då tackar vi dig, Torsten, för att du ville komma hit.
Tack själv.
Och se fram emot nästa avsnitt med dig och andra.